Här börjar Stickspår av Tony Rodin. Inläst av Tony Rodin för Saga. Prolog. Det gick väl ett rykte på ön om att det skulle röra sig om någon slags humbug det hela. Att Carol inte alls var någon äkta prins och att bröllopet i själva verket var ett simpelt spektakel. Sättet han bar huvudet i en stolt överlägsen vinkel tillät honom att se ner på även de som var betydligt längre än han själv. Hur han med upphöjd vänlighet talade till de vanliga dödliga som betalt penningar för att få se honom. De svarta lockarna som inramade ett ansikte dominerat av en väl tilltagen örnnäsa, ett par intensiva mörka ögon och ädelt markerade drag. Guldring i örat och inte minst den respekt med vilket han bemöttes av självaste kungen, Bomba Dimitri. Allt detta tillsammans fick vilja att avfärda belackarnas skvaller som bara ett uttryck för avundsjuka. Willy själv hade fullt sjå med att hålla ekan på lagom avstånd ifrån strandkanten. Nära nog för prinsen att kunna vada ut utan allt för stora umbäranden, men långt nog ifrån för att undvika upptäckt. Det kluckade, plaskade och ploppade förfärligt, tyckte han, då han med ovana årtag sökte hålla sig nära den plats som var överenskommen. Samtidigt försökte han utröna vad som egentligen var i görningen, för han hade verkligen ingen aning. Ett stort bål dånade några tiotal meter upp på stranden och dess varma sken dansade över bistra, väderbitna ansikten som samlats kring det. Några äldre kvinnor satt med i ringen och det blänkte i mynten som var inflätade i deras hår och dinglade i stora klasar kring halsar och midjor. De satt tysta och rökte i sina snuggor, för nu var det i första hand männen som talade. Framförallt Bomba var det som förde ordet, och det var just ord och inga visor. Det var det nog ingen tvekan om. Han domderade högljutt stående i en majestätisk pås, iklädd sin eleganta svarta rock med de stora silverknapparna. Svart borsalinohatt av sammet och höga blankputsade stövlar. Kring halsen blänkte en guldkedja som måste ha vägt minst ett par kilo. Och han gav orden extra tyngd genom att i takt med sitt tal dunka hårt i marken med en hövdingastav prydd med silverknopp. Ynglingen i båten försökte tyda vad männen så upprört diskuterade med hesa stämmor. Men det var rakt omöjligt för honom att förstå något som helst, för det tungomål på vilka dessa angelägenheter avhandlades var romani, zigenarnas språk. Första kapitlet. En till bristningsgränsen fullproppad kappsäck på huvudet. Under ena armen ett klarrött violinfodral samt i samma arms hand ett par svarta stövlar. Han vadade inte längre ut än att vattnet nådde honom till strax över de byxlösa knäna. Psst! Psst! Willy fumlade med årorna och lyckades nästan tappa den ena i sin tafatta iver att manövrera ekan i bekväm position för prinsen att häva sig upp. Kappsäcken dunsade i durken, tätt följd av fiol, stövlar och senarprins, som väste: låt oss komma väck härifrån kvickt som fanden. Willy la han hela sin tyngd och fick några drag båten i rörelse emot en liten ö i Borresjöns bortre ände. Sjön var inte större än att Bombas gormande bar över det svarta vattnet så att varje ord kunde urskiljas för den som förstod språket. Willy hoppade i och drog upp ekan på den steniga stranden, varpå han tog emot prinsens bagage. Han sträckte sedan ut sin arm för majestätet att stödja sig på, men denne tog ingen notis därom. Till synes helt obekymrad tog han genast på sig rollen som ciceron. Efter ett vigt språng landade han en god bit upp på strandkanten, varpå han genast påbörjade klättringen upp för slänten, oavbrutet föredragande med ganska hög och gäll röst. Välkommen till Lilleborg! Han gjorde ingen antydan till att själv ta hand om sina pinaler, vilka Willy då konkade för hans räkning. Det är resterna efter ett mäktigt slott uppfört i slutet av 1100-talet av Danmarks konung Knut den VI. Willys fot tappade fästet halvvägs upp för den cirka 15 meter höga sluttningen och han gled ohjälpligt i det hala gräset några meter, dock utan att tappa greppet om prinsens tillhörigheter. Denna fortsatte oförtröttligt. Det fick stå i knappt 80 år förrän det stormades och ödelades av en lömsk ärkebiskop Jakob Erlandsen på Hammershus samt trupper ledda av hans allierade, först Jagomar av Rygen. Då Willy till sist lyckats kämpa sig helskinnad upp med alla bördor stod prinsen redan på plan mark mellan de raserade murarna efter vad som syntes ha varit en stor sal. Han gjorde en vid gest som inbegrep hela ön och tillfogade med dramatisk darr på rösten. Tro det eller ej, men gräset på denna lilla fridfulla ö har en gång drypt av blodet från över 300 tappre män. Willy rös vid tanken och hoppades innerligt att mer blod inte skulle flyta på Lilleborg om sienarna fick nys om deras gömställe. Ibland frågar man sig vilken tapperhet man själv skulle funnit i sitt hjärta i en slik situation. Den intensiva blicken svepte över ön. Som såg han för sin inre värjor blixtra och hörde dödsvrålen och det öronbedövande slamret från den hemska striden. Ers höghet hade väl då inte varit i stridens centrum, utan i så fall suttit till häst med generalerna uppe vid skogsbrynet, försökte Willy, för att få det obehagliga samtalsämnet till punkt. Nå, nå, prinsen avbröts i sina tankar och vände sig direkt mot Willy. Nu tycker jag, Willy, att vi två gott kan lägga bort titlarna med varandra och du kallar mig Max, för det är det namn som min goda mor har givit mig och det duger gott. Han lade faderligt händerna på Willys axlar och tillfogade vänligt, och att du, Willy, hade fört dig väl i batalj, därom råder ingen tvivel.